Du lyssnar på en produktion av Novel Studios.
Det är en helt annan sak att ha en ångestpåslag och känna att jag är hel, men jag känner det här just nu, än att tro att ångesten var ett tecken på att det var fel på mig, som jag trodde förut. Så jag kan fortfarande känna, för jag har min historia som har satt sina spår. Men för varje gång idag som jag kan stå kvar i mig själv med vad jag än känner, så är det som att jag städar bort de här gamla programmeringar. För jag ser att jag är hel, men jag känner mycket just nu. Och det är en enorm skillnad.
Det här är en populärvetenskaplig podcast där vi utforskar psykologiska fenomen bakom mänskligt beteende, med särskilt fokus på beteenden som kan bli farliga och som ibland ligger oss närmare än vi själva tror.
Jag heter Katarina Hovner och är rättspsykiatriker och forskare.
Och jag heter Kilan Kamman och är beteendevetare och forskare.
Du lyssnar på Det mörka psyket, om oro och ångest, andra delen.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Katarina, har du någon gång haft någon form av liksom tvångstanke eller tvångstankar?
Alltså jag vet inte, jag kan ju känna igen det här att jag fått för mig, eller att jag blir så här rädd att tänka om jag kastar mig ut från den här balkongen eller hoppar från den här höga höjden. Det kan jag känna igen, men jag vet inte riktigt om det är då vad man skulle beteckna som en tvångstanke egentligen. Och vi ska faktiskt prata mer om det här begreppet med tvångstankar och tabubelagda tvångstankar. Och till vår hjälp för att göra detta så kommer vi fortsätta vår intervju med Erik Andersson, som är legitimerad psykolog och docent vid Karolinska institutet.
Jag insåg nog egentligen redan när jag gick på lärarhögskolan, så var det en föreläsning som där om barn till alkoholistföräldrar.
Angelica Almqvist är 44 år och bor i Stockholm. Hon driver verksamheten Hela Du, där hon coachar och utbildar både privatpersoner och företag. Hon har även YouTube-kanalen Hela Du och en podcast med samma namn.
Och då var det ju som att de stod där framme och hade en föreläsning om min uppväxt Vilket jag där och då förstod att jag måste bryta den här trenden. För jag vet ju att min mamma och min pappa haft det svårt när de har växt upp. Så där kände jag att jag måste bryta, och då var jag 20-årsåldern. Så då började jag ju gå i terapi, men sen fortsatte jag ju ändå slå på mig själv. Det var ju som att jag förstod varför jag var trasig. Men jag hade ingenting och jag kunde inte göra något åt det. Mer än att jag förstod att det var inte helt mitt fel, utan det var också min uppväxt som gjorde att jag var så här trasig. Men det blev ju ändå ingen vändning där direkt. Utan den kom ju lite senare. Jag fick ju gå in i väggen 4 gånger för att börja förstå att jag måste göra annorlunda. Så det var väl när jag började hitta mindfulness och yoga, och så utbildade jag mig till mindfulnessinstruktör och yogainstruktör också. Började jag väl få näsan över vattenytan liksom, och börja se att jag behöver vara lite snällare mot mig själv. Men sen var det ju för 3 år sedan som när jag förstod hur vi faktiskt fungerar mentalt, och jag fick en helt annan förståelse för hur alla våra upplevelser i livet skapas, så att historien faktiskt inte finns längre. Utan nuet är det enda som existerar. Och där blev det ju en totalvändning. Där förstod jag att det här välmåendet och lugnet som jag har letat efter, det fanns redan inom mig. Det finns inom alla.
Men jag tänker på, vi var ju lite inne på det här då med att man kan inte kontrollera allt, och när man på något sätt accepterar att man inte kan, så brukar det lägga sig eller bli lite lättare då.
Ja.
Hur är det, och vi pratar lite om mindfulness eller det här distansering och så. Hur är det med behandling? Hur kan man komma åt?
Ja, och det knepiga med behandling, det är att, som vi pratade om i början, oro är ju i grunden någonting allmänmänskligt och bra. Och då blir alltid frågan, så, ja, men vilken oro ska bort då? Vilken ska inte bort? Och frågan är, så här, jag har ingen aning. Utan man kommer alltid hamna i någon slags gränsland lite grann mellan vad som är hjälpsam oro och ohjälpsam oro, tänker jag mig. Men det finns ju behandlingstekniker för att hantera oro på olika sätt. Och det finns, om man tänker sig så här, psykologisk behandling för GAD då, till exempel, generaliserat ångestsyndrom, då finns det ett helt gäng olika behandlingstekniker. Väldigt många olika behandlingar finns det faktiskt. En behandling fokuserar väldigt mycket på att personer med GAD, när de oroar sig, då spänner de sig väldigt mycket. Och de spänner sig väldigt, att spänna sig, det är en form av undvikande beteende för att våga stanna kvar. Det gör att man inte vågar stanna kvar i jobbiga känslor. Så då jobbar man mycket med avslappningstekniker till exempel. Och det har jag jobbat med. Och jag, liksom, många personer som oroar sig väldigt mycket och är uppe i varv väldigt mycket, de tycker det är skitläskigt att slappna av. Det är typ det mest skrämmande de vet. Så det är liksom en teknik man kan jobba med. Det finns en annan behandling som fokuserar ganska mycket på det man kallar, det är ett jätteknasigt ord tycker jag, intolerans för osäkerhet. Men det är egentligen att man är lite allergisk mot osäkerhetssituationer. Så fort det kommer minsta situation som innebär osäkerhet, då tar man till en massa kontroll och undvikanden. Så till exempel om jag har en tenta och så börjar jag tänka, herregud, tänk om jag kuggar tentan. Då kan det faktiskt bli så att man tar till en massa undvikanden. För att det är en osäkerhetssituation, så jag vill inte ens tänka på det. Så undviker man att plugga inför tentan. Och så kuggar man tentan också.
Och så blev det som man var rädd. Ja.
Exakt. Men i den behandlingen, där jobbar man väldigt mycket med då på att liksom minska kontroller. Du behöver inte trippelkontrollera dina mejl. Och liksom bryta undvikanden helt enkelt. Att börja gradvis försätta sig i situationer som innebär osäkerhet. Och det kan vara så att man busar lite i sin vardag. Att man kanske slår en tärning. Så här, om jag får 3 så köper jag halloumi. Om jag köper 4, 5, 6 så köper jag mozzarella till exempel. Bara för att börja väldigt lågt här.
Men jag tänker det här, alltså försätta sig i osäkra situationer. Mm. Hur blir det när personen i fråga är i den här osäkra situationen? Eller liksom, är det att man ska lära sig då att det var inte så farligt att vara lite oförberedd på det här mötet?
Ja, men det man ska göra här, det är att testa att försätta i en situation som är förknippad med osäkerhet av något slag. Och så testar du att släppa på dina kontroller. Så testa att gå till restaurangen ikväll och inte tänka ut vad är den absolut bästa rätten ikväll, utan bara chansa på något. Och beställa in en slumpmässig flaska vin.
Mm.
Istället för det som är absolut, absolut bästa, för att du är så orolig att det inte ska bli perfekt kväll för dina gäster.
Mm.
Så, och att släppa på kontrollerna, det brukar människor uppleva är ganska skönt faktiskt. Man tänker så här, åh gud, jag kommer få så mycket ångest av det här. Men väldigt ofta så blir det så här, men fan, jag testade att släppa på kontrollen. Det var jätteskönt. Jag bara liksom körde inshallah på allt hela kvällen. Och så, det var mycket skönare. Så, ja, men, så den behandlingen handlar om att liksom börja träna upp sig på att kunna stå ut med osäkerhet. Och inte gå in i en massa kontrolliga beteenden och undvikanden.
Så det är någon typ av exponeringsbehandling?
Ja, det kan man kalla det för. Det finns liksom, i psykologin så har vi så mycket olika namn för saker. Det är så här, verkligen branding ställe hela kliniska psykologin. Men det kan man väl kalla det för exponering, ja. Det är ju det. Man försätter sig i situationer som är förknippade med osäkerhet och tränar på att släppa på kontroll och undvika det.
Men du, jag tänker på, för just när det gäller ångestsyndrom då, eller det finns ju många olika sådana, det har vi ju varit inne lite på. Där finns det ju också till viss del en plats för läkemedelsbehandling.
Mm.
Och hur är det då kontra psykologisk behandling? Eller ska man kombinera?
Ja, men och det finns idag väldigt många bra läkemedelsbehandlingar för diverse olika ångestsyndrom. Så det är liksom the classical suspect här, det är ju antidepressiva läkemedel. Så antidepressiva läkemedel har liksom väldigt god effekt för social ångest, paniksyndrom, OCD, alltså tvångssyndrom är det väldigt effektivt för. Så det är ju liksom, det är en bra behandling skulle jag säga. Så det är oftast, det är liksom psykologisk behandling och läkemedelsbehandling överlag skulle jag våga säga ligger ungefär jämsides effektmässigt så att säga. Så det är bra behandlingar. Ibland brukar folk mena på att men läkemedel är förknippat med bieffekter. Och så är det såklart. Men jag tänker nog att kanske psykologisk behandling är nog inte heller helt fritt från bieffekter. Alltså, väldigt många patienter jag träffar, i alla fall i början av behandling, har ganska mycket ångest när vi börjar köra behandling. Och kan tycka att det är jobbigt och, på olika sätt.
Och varför är det? Är det för att man går in i liksom...
Ja, men bara min första uppgift brukar alltid vara så här, men du, kan inte du registrera dina orostankar eller dina tvångstankar varje dag? Och då mår folk jättedåligt. Så, gud vad mycket jobbiga tankar jag har hela tiden. Och jag har försakat så mycket saker i mitt liv. Alltså, i ökad ökad insikt i var man är någonstans kan man också må sämre. Och känna sig lite deppad över det och så. Så jag tänker mig, och det är ingenting konstigt. Jag brukar ge en heads up på det ganska ofta. Men man kan betrakta det som en bieffekt. Alltså, det är ju någonting otrevligt som... Det är inte jättehärligt. I alla fall de första veckorna i psykologisk behandling alltid i alla fall.
Nej, men jag tycker det är jätteintressant. För man pratar generellt ganska lite om biverkningar av, eller bieffekter av just psykologisk behandling.
Ja. Ja, men verkligen. Och det är ju fascinerande också, för det är ju lite samma sak. När man sätter in ett antidepressiv med SSRI till exempel, så är det ju så, ökad ångest är ju liksom en klassisk insättningsproblematik under de första veckorna. Och det informerar man ju alltid om när man sätter in ett sånt.
Exakt.
Det är intressant att det är ju faktiskt lite samma sak även med en psykologisk behandling.
Ja.
Man kan förvänta sig det.
Jag tycker vi borde ha en bipacksedel på våra psykologiska behandlingar, personligen. Det ingår att liksom berätta, så här kan det bli för många människor. Det är ingenting, och oftast är det så här, det är ju övergående oftast, det är också viktigt att berätta.
Ja, men för jag tänker risken om man inte berättar är ju att personen kanske hoppar av behandling för tidigt för att man tror att, men gud, är det så här det ska vara? Det blev ju bara ännu värre av att gå behandling. Fast det bara egentligen är initialt då.
Så jag har träffat ganska många patienter som har hoppat av psykologisk behandling tidigare och berättat, nej, jag mådde bara sämre. Och då tänker jag så här, så kan det bli ibland, men har ingen berättat för dig att det kan hända. Eller det blir liksom, förväntningarna var nog inte riktigt där, att man kunde må sämre i början. Det är ju inte alla som gör det, men en del gör det.
Ja, men jag tänker det talar verkligen för att faktiskt informera om det, ja. Då. Att man som regel gör det, precis som man gör med läkemedelsbehandling. Att, ja men heads up, det här skulle kunna ske.
Ja.
Idag skulle jag säga att mitt liv är precis tvärtom mot vad det har varit. Det är som att egentligen så har den väl förut varit felvänd och nu är den rättvänd. För jag ser med enkelhet i livet och jag ser att det är mina tankar som skapar min upplevelse. Och mina tankar är ingen sanning och historien finns inte längre. Så det här med att slå på mig själv och sånt, det gör jag inte längre. Det känns inte relevant. Att vilja sträva efter att bli bättre, det är klart att jag vill utvecklas. Men inte att jag måste bli bättre för att vara någon. För jag vet att jag är okej bara för att jag är jag. Och det räcker. Och det är ju en frihet som jag inte ens har kunnat drömma om tidigare i mitt liv. Jag skulle inte säga att jag faller tillbaka på samma sätt. Men däremot idag så kan jag fortfarande ha gamla programmeringar, brukar jag säga, som ger sig till känna när jag kan bli mera nervös och jag kan få som ett ångestpåslag, fast det är en helt annan sak att ha en ångestpåslag och känna att jag är hel, men jag känner det här just nu, än att tro att ångesten var ett tecken på att det var fel på mig, som jag trodde förut. Så jag kan fortfarande känna, för jag har min historia som har satt sina spår. Men för varje gång idag som jag kan stå kvar i mig själv med vad jag än känner, så är det som att jag städar bort de här gamla programmeringarna. För jag ser att jag är hel, men jag känner mycket just nu. Och det är en enorm skillnad.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today Exclusions apply. See site for details.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Du, vad finns det för liksom, bieffekter? Eller, ja, vi brukar prata om samsjuklighet ibland. Vad finns för risker? Du nämnde så här, män, man skulle kunna tänka sig, tar de kanske till alkohol i högre utsträckning än kvinnor? Vad vet man om samsjuklighet?
Och oro.
Ja.
Så att, man kan väl säga så här, oro finns över, liksom, det bara spänner över alla psykiatriska diagnoser nästan, tycker jag, i princip. Högre grad av oro har man sett leder till att man har mycket mer, om man drabbas av posttraumatiskt stresssyndrom så har man mycket mer symptom av det, till exempel. Det finns en del studier som har liksom hittat att det finns en association, alltså en relation mellan förhöjd oro och alkoholkonsumtion också. Och det är inte alls ett ovanligt liksom beteende man tar till att dricka 2 glas vin bara för att liksom dämpa hjärnan, så att säga. Eller röka hasch, till exempel.
Jag tänkte på, du var inne på det här med det här väldigt avancerade ordet om att inte vara en tillräckligt god människa. Alltså att det finns den typen av orostankar.
Ja.
Jag tänker att det tangerar ju lite då det här med att ha olika former av tabubelagda tankar kanske. Mm. Vad kan det finnas för typ av fler sådana tankar som...
Ja, och så det man kallar för tabu, jag brukar säga att tabutvångstankar, det handlar egentligen om att man ska vara en hemsk människa på olika sätt. Så att om man är småbarnsförälder, då brukar det klassiska vara att man faktiskt vill kanske skada sitt barn. Man vill skära halsen av sitt barn, bränna sitt barn med en tändare, eller att man är pedofil, till exempel. Men det kan också handla om att man vill knuffa andra människor nedför tunnelbanespåret. Sådana tankar. Så det kretsar ju väldigt mycket kring olika tabuteman, att man ska göra, att man är en hemsk människa, att man är en omoralisk människa på något vis. Och det där är tankar som de allra flesta människor har haft mer eller mindre. Så frågar en småbarnsförälder om man någonsin har haft någon tanke på att någon obehaglig tanke på att skada sitt barn, så kommer de flesta, i alla fall om man gör en anonym enkät, svara ja på den frågan.
Just det, och det här är ju superintressant, för jag tänker att i och med att man pratar inte jättemycket om det här, tänker jag, eller du kanske tycker att man gör det för att
jag
du är inne i det här fältet.
Mest normala som finns, men...
Ja, men precis, men jag tänker att om det inte finns en allmän medvetenhet kring att det är ett normalt eller liksom vanligt förekommande fenomen att man kan ha den typen av liksom tankar då, som att skada sitt barn eller ja, men sådana typer av tankar, om man inte vet att det är ganska vanligt förekommande, så kan man ju bli extremt orolig, tänker jag.
Och det som oftast händer då, så att låt oss säga att jag får tankar på att jag kanske vill slänga ner min 1-åring nedför Västerbron eller vad som helst. Och så får jag den tanken. Men den tanken får de flesta småbarnsföräldrar, i alla fall om man går över en bro, någon gång i livet. Det är liksom inte farligt att ha sådana tankar. Det ingår att ha en hjärna, då ingår det också att få de här jobbiga tankarna. Men om jag sen tänker typ, herregud, du måste vara allvarligt störd, Erik, som har sådana tankar. Du kanske är farlig. Ingen, och att ens ha den här tanken, det är lika illa som att faktiskt göra det. Och du måste börja passa dig så att och andra människor skulle tycka att du var helt vansinnig och en hemsk människa om de fick reda på det. Ja, om jag tolkar de tankarna på det sättet, då kommer jag förmodligen börja undvika Västerbron, eller hur? Och jag kommer förmodligen liksom dra mig undan från min ettåring och tänka att så här, jag är för hemsk människa, jag förtjänar inte att vara nära mitt barn. Och när man börjar dra sig undan från sitt barn och känna sig som en hemsk människa, ja då mår man ju sämre överlag. Så det handlar väl, de människor som fastnar i de här tankarna, det är oftast människor som tolkar sina tankar som att det här är farligt och dåligt och omoraliskt att ha.
Och jag tänker att det kan väl förstärka den typen av tankar. Att, för det blir väl igen, så jag får inte tänka så här för det betyder att jag är en dålig person.
Precis.
Eller en farlig person.
Om man börjar gå och liksom, övervaka sin egen hjärna så här, oh, herregud, nej nu fick du den där tanken igen, herregud du får inte ha den här tanken, åh oh, nej. Och så går man och varvar och försök att inte ha en tanke, alltså inte tänka en tanke, det blir ju liksom, den slår ju tillbaka i kvadrat. Kallas för rebound-effekten. Försök inte tänka på det där, då börjar man tänka jättemycket på det där.
Och vad finns det för teman då? Om vi tänker på, liksom, vad är det för... Ja, men nu var det lite våldsinslag kring att ja, men skada sitt barn. Vad finns det mer för typ av...
Ja, men våld, alltså skära halsen eller skada någon. Att man är liksom sexuellt... Att man är någon sexuellt avvikande person, till exempel. Så pedofil är den klassiska tvångstanken man har. Viktig grej här att komma ihåg är att det här är ju tankar då som är, det här, nu kommer det så här komplicerat ord, jag-dystona, jag-främmande tankar. Det vill säga det är tankar som väcker ångest som man absolut inte vill ha, som man mår illa av, så att säga. Då är det tvångstankar. Och att man skulle vara pedofil på något vis, det är liksom, det skulle jag säga är nog, det är en väldigt vanlig tabutvångstanke. Men det kan också handla om att man, om man är i ett religiöst samhälle, att man skäms väldigt mycket, att man har onda tankar om Gud, till exempel. Det är väldigt vanligt.
Jag tänker att jag tittar på mycket tv och dokumentär nu kring sekter, religiösa sekter och samfund och sådär. Och där tänker jag, inom vissa sådana slutna sällskap så kan ju till exempel... homosexualitet var
just det.
Problematiskt. Och då, men då blir det ju, ja, precis, då kan ju sådana tankar förstås också vara sådana här tabutankar. Och då blir det så hemskt också de som faktiskt har sådana känslor och tankar på riktigt. Men det blir väldigt straffande eftersom det är ett sammanhang där man inte får det.
Just det. Men det skulle ju kunna vara så här att du lever i ett religiöst samhälle. Du har ingen liksom... sexuell preferens egentligen mot homosexualitet alls, men du är väldigt rädd för att vara det. Det är fullt möjligt faktiskt. Så de här tabutvångstankarna slår alltid på vad som är just tabu i den kontext där du är, så att säga.
Jag tycker att det låter väldigt mycket som katastroftankar om den egna personen.
Ja, det är det. Det är liksom, det centrala temat är, det är katastroftankar om att du är en dålig människa. Liksom, en dålig person. Omoralisk person.
Ja, worst case scenarios vad gäller egenskaper. Eller liksom,
verkligen. Ja. Verkligen. Så, och det är någonting, det är liksom det mest centrala, att det finns liksom en moralisk natur kring de här tankarna. Att du är en dålig människa som har såna här tankar. Jag träffade en kille för ett tag sedan som hade just så här mycket religiösa tvångstankar att hon var en dålig, att han var en dålig kristen, låt oss säga, för att han fick en massa jobbiga bilder kring Gud. Sen jag tyckte det var ganska fint. Sen efter behandlingen var klar så berättade han för mig att jag kommer fram till att vara troende, det handlar om beteenden. Det handlar om vad jag gör för i linje med min religion, inte vilka tankar jag får. Det är ju helt, vad spelar det för roll? Jag tyckte det var väldigt fint. För jag tyckte han satte fingret på vad religiositet handlar om, och att utöva en religion handlar ju om att vad han faktiskt gör i sin vardag, som är liksom i linje med sin vad hans religion säger.
Jag undrar en sak, när det är så här tabutvångstankar, jag kommer ihåg, jag tycker att jag har hört det på fler håll så här, att man lär ut och så, att det, man behöver inte vara rädd att man ska agera på dem.
Mm.
Kan man säga så?
Ja, det kan man säga. Så att det är så här, om tankarna är jagfrämmande, om de är obehagliga och inte alls det man vill ha, ja, då är det bara tankar. Och såna här tankar har nästan hela befolkningen. Emellanåt. Man bara inte lägger så mycket uppmärksamhet på dem. Sen finns det andra fall, och det där lyfts ofta lite felaktigt fram i media, att han hade tvångstankar på att döda någon annan, och sen tog han en bil och körde in i Gamla stan och körde över massa människor. Då blir det liksom per definition inte riktigt tvångstankar, för tvångstankar ska vara någonting som är liksom inte alls det man vill göra. Alltså, det blir per definition konstigt att man skulle agera på en tanke som är jagfrämmande.
Nej, men precis, för jag tycker det där blir viktigt att lyfta upp också, eftersom jag kommer ju från rättspsykiatrin också då, där vi ibland stöter på personer som har då agerat på såna här tankar, men då har det ju oftast inte varit förenat, de är inte jagfrämmande kanske,
det.
Utan det har varit, men det beskrivs som tvångstankar ibland därför att det låter som det.
Ja.
Jag funderar på att döda någon. Jag får tankar om att jag ska döda någon. Jag får bilder av det. Och så har man gjort det.
Just det.
Men då har det då kanske inte varit jagfrämmande från början.
Nej.
Då har man liksom misstolkat.
Men det här är intressant. För då, om det inte är jagfrämmande, då är det inte tvångstankar.
Exakt.
Ja, det är ju intressant.
För det blir ju en väldig skillnad också. Jag kommer ihåg för jättemånga år sedan, just var psykonsult på BB. Mm. Med en mamma som var jätterädd för att hon skulle sticka kniv i sitt barn. Och då kunde man ju väldigt tryggt bara säga, men det kommer inte hända. Mm. Du kommer inte göra det. Men sen så när man massa år senare jobbar inom rättspsykiatrin och stöter på då personer som säger sådana saker, och då det inte är så jagfrämmande, då är det en annan sak.
Ja.
Liksom. Så det är väl också, men då är det ju inte en tvångstanke. Nej,
nej, precis.
Men för fråga, för jag tänker så här, kan det vara andra aspekter som spelar in? Jag tänker typ impulskontroll eller liksom den typen av aspekter. Det spelar ingen roll. Alltså att man ändå agerar på det fastän det inte...
Ja, men det kan det vara. Så att låt oss säga att, nu tar jag ett klassiskt exempel. Jag träffar en patient och patienten säger att hon har tvångstankar kring att skära sig, men har skurit sig en massa gånger och kanske testat att sticka in en kniv i ögat och örat och så. Och då blir det för mig så här konstigt. Hur kommer det sig? Det låter märkligt. Men när man väl börjar undersöka det lite närmare, så blir det ofta så här att det kan vara att personen kanske har dålig impulskontroll och kanske får lite så här, tänk om jag gör det. Alltså det blir lite så här... Man går igång lite på så här tanken, tänk om jag skulle göra det. Och så har man dålig impulskontroll och så gör man det. Så att säga. Men det är inte den där, herregud, tänk om jag skulle råka göra det och får mycket ångest och sen lägger undan knivarna.
Nej, men precis. Och jag tror det där är en så viktig skillnad. För att jag tror att folk i allmänhet kanske pratar om det. När vi säger tvångstanke, så kanske det för många betyder, det är någonting som jag tänker på mycket. Men det är inte riktigt definitionen.
Nej, precis.
Och just när det är förenat med någonting lite mer kittlande eller liksom någon typ av...
arousal lite grann.
Ja, men precis. Att det är något annat. Ja. Och då kan en bristande impuls kunna leda till att du gör det förstås.
Exakt.
Men det klassiska är ju att du gömmer alla knivarna och tar inte i barnet för att du är så rädd att göra det.
Men, och det är viktigt att komma ihåg här att det kan ju vara så att man gör det här om man skär sig, eller jag har också träffat personer som har pedofilläggning som kanske har då onanerat framför barnporr och sen skäms de efteråt. Men det var efteråt. Om det ska vara tvångstankar, då ska det inte finnas någon lust i det. Det ska inte vara så att man går igång på det här och känner någon njutning.
Nej, men precis. Utan det är bara förenat med obehag, ångest och att man absolut inte vill. Viktig skillnad, precis.
Först har jag gått någon vanlig psykoterapi. Jag vet inte riktigt vad den hette. Det var där i 20-årsåldern som jag gick. Sen har jag gått KBT och schematerapi. Och sen har jag också utbildat mig inom det här liksom som... coachande förhållningssätt med KBT-inriktning och med schematerapi-inriktning och anknytning. Så jag har jobbat på mig själv väldigt, väldigt mycket. Och sen så fick jag ju under den här tiden också, när jag gick in i väggen, så fick jag ju en ADHD-diagnos. Så jag har också ätit medicinering för ADHD. Så det har ju också varit en del i i min resa och börja förstå att ja, men jag har den här processorn också som går lite, det går lite snabbt i mitt huvud ibland, så jag behöver vila på ett annat sätt. Jag tyckte att det var rätt skönt att få den diagnosen, för att det kändes som att jag förstod mig själv lite mer. Och så tyckte jag också att det var skönt, för den medicinen jag fick prova hjälpte mig mycket att kunna hålla fokus på ett sätt som jag inte hade kunnat göra förut. Idag är jag ju fri från medicinering. Har ingen medicin för någonting. För att jag har hittat liksom lugnet i mig själv. Men jag förstår verkligen att man kan behöva medicinering en stund för att kunna hitta fokus och för att kunna landa lite grann. Idag så jobbar jag ju med att sprida den här förståelsen som jag har fått, som har gjort att mitt liv har blivit precis tvärtom. Så jag jobbar som coach och föreläsare. Jag driver också en podd där jag berättar om hur livet kan bli lite enklare och härligare utan att vi behöver göra en massa saker. Så det gör jag idag, och jag valde för ett år sedan att helt dedikera mig till att jobba med det här och sprida den här förståelsen, så att fler som har haft det som jag eller som har det jobbigt överhuvudtaget med självkänsla eller så kan få det lättare och skönare i livet. Hitta en enkelhet som finns där under ytan.
Men om vi säger att någon person ute i samhället har liksom upprepade tvångstankar av den här karaktären som man upplever väldigt jagfrämmande och obehagliga, men också liksom upplever att man lider av det, att man inte kan hantera det. Vad gör man då?
Ja, alltså det första man kan göra är att påminna sig själv om att det här har människor. Det här är normalt. Så det människor oftast gör, när man fastnar i de här tankarna, då handlar det oftast om att man tolkar de här tankarna som att de säger något om mig som person. Att jag är en omoralisk människa, etc. Så bara att få höra andra människor berätta om deras knasiga tankar de har kan vara väldigt hjälpande för många människor. Så att jag tänker att det första man kan försöka göra är att hela tiden normalisera de här tankarna, påminna sig själv om att man kan ha smutsiga tankar. Det är inte samma sak som vad jag gör, mitt beteende. Det är någonting annat.
Just det. Och kan man liksom söka sig till vårdcentral eller liknande?
Ja, det kan man göra. Så man kan söka vårdcentral. Man kan ta upp det på diverse olika liksom hälsoinstanser i samhället. Det här är ju av naturen då tabutvångstankar. Så oftast är människor ganska oroliga för att ta upp det här ämnet. Jag och min doktorand Klara, som är psykolog, vi har utvecklat en behandling just för en internetbehandling just för tabutvångstankar hos småbarnsföräldrar faktiskt, specifikt, där vi försöker rikta oss ut och försöka hjälpa liksom den stora massan småbarnsföräldrar som fastnar i det här väldigt mycket, att kunna jobba mer med att försöka normalisera de här tankarna, och att du behöver inte lägga upp så mycket uppmärksamhet kring dem. Du kan släppa dem och gå vidare och gulla med din bebis istället. De får finnas där, de där tankarna. Du kan gulla med din bebis i alla fall. Så det är en approach man kan göra. Men det kunskapen i samhället kring såna här tankar är fortfarande rätt låg, skulle jag våga påstå. Men det ligger i sakens natur också, det här med tabu. Tvångstankar.
Ja, jag tänker det är rätt mycket begärt kanske att man för sin vårdcentralsläkare sådär. Du, ibland tänker jag att jag är pedofil. Det är inte, liksom, det, är inte det man vill eller liksom vågar säga kanske.
Nej.
Men då är internetbehandling, tänker jag, är ju en väldigt bra grej. Där man ju, och lättillgängligt tänker jag, och kan spridas stort. Är det en behandling som är den som du och din doktorand jobbar med? Är den liksom öppen eller är det ett forskningsprojekt?
Nej, det är fortfarande ett forskningsprojekt. Så det är väldigt liksom tidigt, kan man säga, just nu. Men jag tror att jag har ju jobbat med det här sedan 2008. Och jag tycker alltid att just patienter med tabu, tvångstankar, de har inte riktigt känt igen sig i den här liksom standardmodellen, psykologiska standardmodellen som vi behandlar OCD, utan det här är liksom specifikt riktad för just personer med tabutvångstankar och liksom exempel som de kan känna igen sig. Det handlar väldigt, väldigt mycket om att normalisera och se de här tankarna som just liksom tankar och ingenting annat.
Men är det liksom själva exemplen då som utgör skillnad från annan liksom OCD-behandling, eller är det annat innehållet?
Men just den här behandlingen fokuserar mycket mer på kan man säga, hur du tolkar dina tankar. Just för den här gruppen personer som har just tabutvångstankar, det de fastnar i hela tiden så här: herregud, vilken usel människa jag är som har just de här fruktansvärda tankarna. Och så behandlingen riktar sig väldigt mycket på att du behöver förhålla dig till dina tankar på ett annorlunda sätt. Och det skiljer sig lite från liksom traditionell behandling, i alla fall för OCD, tvångssyndrom. För där går man, den är lite mer pang på rödbetan, att det bara exponerar dig för det du är rädd för. Det brukar inte de här populationen vara så himla sugen på att göra, i min erfarenhet. Utan vi har lite annan approach, lite snällare approach. Vi har egentligen inte så mycket exponering, utan mer övningar för att ha ett annat förhållningssätt till sina tankar och normalisera tankarna.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det var allt för det här ämnet då om ångest och oro. Och Kilan, jag undrar, är det någonting särskilt du tar med dig eller funderar på efter de här avsnitten?
Ja, så här. Jag har ju pratat med några vänner vid olika sammanhang och bland annat inför inspelning av de här avsnitten kring just att man har den här formen av tanke med att man är liksom... Ja, men, ja, det som Erik kallade för tabubelagda tvångstankar då. Och någonting som jag har blivit så otroligt förvånad över är hur vanligt det är, i alla fall i min bekantskapskrets, att det är liksom ganska många som har den här formen av erfarenheter ändå. Och det som slog mig var att vad synd det är ifall det är så att det är så pass relativt vanligt ändå, men att man inte tror det, att man tror att man är ganska ensam om den här problematiken för att man inte vågar prata om det med någon annan. Och så sitter man själv på sin kammare och lider.
Ja, men verkligen. Så att, det är kanske en uppmaning då att man ändå ska kanske bli lite mer öppnare med det, även om det är svårt, för att det är just det som är svårt, att erkänna att man har såna fula tankar eller vad man nu kan kalla det.
Ja, men precis. Som inte annat, bara ta med sig att det är, du är inte ensam, och att kanske våga ta steget och faktiskt söka hjälp om man upplever att det är något man behöver hjälp för.
Det jag skulle säga till någon i min situation är att börja bli mer nyfiken på den du är bortom tankar och känslor. För det finns någonting i oss som är där hela tiden. Det finns någonting som uppmärksammar att vi har tankar, att vi har känslor. Det finns någonting som är på plats alltid, istället för det som kommer och går. Våra tankar och våra känslor, de kommer och går. Så det är ingenting vi kan vara. Vi har ju en tendens att identifiera oss med tankar och känslor. Men det gör också att vi tappar fotfästet, för tankar och känslor kommer och går. Men den vi verkligen är bortom det här, där finns det här lugnet som vi söker. Det som jag har varit en sökare efter i hela mitt liv, det finns på plats. Det finns ett välmående, det kommer i livet. Och det jag skulle vilja säga mer är, tro inte på dina tankar. Det finns inte några sanningar i det vi tänker. Jag har trott att jag har varit värdelös och då har jag också känt mig värdelös. Men när jag började se att tankar är inga sanningar, då behövde jag inte heller känna mig värdelös längre. Så tro inte på det du tänker och var mer nyfiken på vem du är bortom dina tankar och känslor.